Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är fantastiskt att ni som lyssnar är så oförutsägbara. Jag älskar det. Vissa saker vet jag att ni vill veta mer om, men andra har jag ingen aning om och chanser för att jag själv tycker ämnet och personen är intressanta. Ja, eller relevanta för Klimakteriepodden. Och det här med lymfan som vi talade om i förra avsnittet, det var en hit. För när ett avsnitt har mer än 5000 lyssnare första dagen, då vet jag att det gick hem. Och så är det alltid faktiskt med veckans gäst, Hilde Löfqvist. Avsnitt 22 med Hilde är ett av de absolut mest lyssnade avsnitten av hela Klimakteriepoddens historia. Och det handlar om bioidentiska hormoner. Så gå tillbaka till det om du tycker det är intressant. Och att det är vällyssnat, det är ju befogat. För Hilde Löfqvist är en av Sveriges absolut mest erfarna och internationellt uppdaterade gynekologer när det gäller oss kvinnor i övergångsåldern. Och med flit sa jag nu inte K-ordet, för här finns det begreppsförvirring. Och vi ska fortsätta samtalet om östrogendominans och förklimakteriet och tala om vad det betyder, vem som kan ha det och vad det går att göra åt det. Påminner också om avsnitt 164 med Mia Lundin där vi talar om östrogendominans eftersom Hilde hänvisar till det här precis i början av avsnittet. Så välkommen att lyssna. Hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden, gynekolog Hilde Löfqvist.
Tack så mycket. Mycket trevligt att vara med.
Hilde, jag är så tacksam. Du har så otroligt mycket omkring dig och jag är så tacksam för att du vill komma tillbaka och förgylla mig och mina lyssnare med all din fantastiska kunskap. Så att jag är väldigt tacksam för det.
Och tack så mycket. Det hedrar mig så att få prata i Klimakteriepodden, tycker jag.
Ja, men det är roligt. Alltså, du har ju skrivit den här boken Hormonkarusellen där jag tycker att du förklarar allting så perfekt. Och sen har vi ju dessutom gjort ett antal avsnitt tillsammans. Hur började det? Och vi har gjort vad händer sen? Vi har pratat, vi har tagit lyssnarfrågor, vi har pratat om hormonkarusellen och hit och dit. Och vi tycker att vi har gjort det här glasklart, men det har vi inte. För det finns massor med frågor kvar. Och idag ska vi ta en av, ska vi säga, klimakteriets mysterier.
Ja, alltså det finns ju väldigt mycket missförstånd, tror jag. Och alla dessa termer också, terminologin med klimakteriet och det här ordet för klimakteriet som har cirkulerat.
Och du, vi börjar där, Hilde, för nu ska vi prata om förklimakteriet och jag säger lite inom parentes där, finns det? Du säger ju egentligen väldigt, väldigt tydligt att stress betyder så mycket för kvinnor i alla åldrar. Och hormonerna påverkar ju kroppen hela tiden. Och jag tycker inte om uttrycket för klimakteriet. Berätta, vad menar du, Hilde?
Ja, alltså för mig och många av mina gynekologer, alltså kollegor, finns inte begreppet för klimakteriet. Det finns klimakteriet och tiden innan. Begreppet för klimakteriet gör att många kvinnor, ofta ganska unga, blir livrädda att redan ha hamnat i klimakteriet. Och Mia Lundin har myntat begreppet för klimakteriet i Sverige. Och hon säger själv i en intervju med dig, Osa, att hon vill egentligen mynta om begreppet för klimakteriet till något, jag tror hon säger hormonell obalans. Och då menar hon en obalans mellan hormonerna östrogen och progesteron. Mm. Och hon menar också att förklimakteriet inte har med klimakteriet att göra och kan vara reversibel. Så det blir ju lite förvirrande. Vad är då förklimakteriet? Vad kommer då sen ungefär? Eller vad kommer innan? Då vill jag hjälpa till lite med att titta på terminologin. Alltså på hur de här stora internationella föreningar har sagt om de här olika begreppen om klimakteriet och menopaus och allt det här. Det är ju lite lättare på engelska. Därför på engelska är menopaus menopaus och allt som kommer före menopausen, alltså den sista mensen i en kvinnas liv, då är det premenopaus, alltså premenopaus. Och det är tiden, mycket enkelt, från första menstruationen till sista menstruationen. Hela den här fertila fasen av en kvinnas liv. Det är premenopausen. Ja, och var har vi då för klimakteriet? Ja, alltså egentligen handlar det ju om symptom. För man behöver kanske inte ha några symptom, men många kvinnor, minst 70%, upplever ju någon form av obalans och problem när det närmar sig slutet. Och den fasen, den heter perimenopaus. Den perioden kring menopausen med typiska fysiska, psykiska tecken till de här så kallade övergångsbesvären. Alltså att östrogen svajar och progesteron sjunker. Alltså att äggstockarna sviktar helt enkelt. Därför produktionen är ju där i äggstockarna av östrogen och progesteron. Alltså den här perimenopausen är övergångsfasen och kallas också menopausal transition på engelska. Och då säger vi klimakteriet. Klimakteriet är den fas där det börjar. Vi har ju pratat om hur börjar det. Det kan vara en liten mensrubbning eller någonting. Första tecken till sviktande äggstocksfunktion. Och då finns en annan klassifikation. Nu blir det förvirrande. Men det hänger väldigt mycket ihop med fertiliteten. Alltså förmågan att kunna få barn och bli gravid. Det är det här stages of reproductive aging. Där har vi alltså en tidig fas där man fortfarande har väldigt lätt att bli gravid. Allt stämmer. Det finns även tecken på att äggstockarna har många folliklar, alltså många äggblåsor, och det går lätt att bli gravid. Tills det stadium där det här är några enstaka äggblåsor kvar. Och även biokemiska ämnen förändrar sig, alltså FSH, follikelstimulering, allt det här. Men där närmar vi oss då menopausen. Och när äggstockarna då inte kan klara av att producera hormoner längre, alltså östrogen och progesteron, då har vi då nått menopausen. Alltså då blir det ju ingen mens längre. Och alla dessa stadier, det är en lång process. Och kan vara mellan 10 år, 11 år kanske. Och kanske några enstaka år. Så vi är så olika. Och det är så förvirrande med dessa uttryck. Men en sak är klar. Att klimakteriesymptom påverkar många kvinnor. Och då har vi mycket förändringar som är påtagliga. med menopausen är det ju inte slut. Perimenopausen sträcker sig ju också till efter menopausen, därför symptomen som är så typiska för klimakteriet är ju inte slut med menopausen. Det vore ju enkelt. Många kvinnor upplever ju svettning och vallning om minst 1 till 2 år, om inte mer, efter menopausen. Den period man har efter menopausen kallas postmenopausen. Och det intressanta är att de kvinnor som inte har haft klimakteriebesvär innan den sista mensen kommer, de har ofta lite lättare. De kanske har besvär i 3-4 år och sen är det slut. Medan de kvinnorna som har haft besvär före menopausen, alltså under tiden när de fortfarande menstruerar, alltså svettningar, vallningar, sömnsvårigheter och allt det där, de kan ha i genomsnitt över 11 år besvär. Så det, de har mer problem egentligen. Men sen till slut är det här naturalförloppet att besvären minskar och till slut upphör de. Så jag menar att det här med premenopausen, alltså det kan vi glömma. Jag tycker vi pratar om klimakteriet och klimakteriets symptom och allt som är före klimakteriet. Ja, det kan vara olika, som Mia säger, hormonella obalanser som kan förekomma i en kvinnas liv på grund av sjukdomar, på grund av stress, påfrestningar på alla möjliga sätt, mat, övervikt, allt möjligt. Alltså, vi är ju väldigt föränderliga i vårt liv. Och allt det här med att föda barn, att bli gravid, att ha en partner, allt det påverkar en kvinnas liv också så väldigt mycket. Så det är inte konstigt att det blir lite obalans då och då.
Men, nej, men för jag tänker så här, att varför talade man inte om det här förklimakteriet förr då? För att, jag menar, alla har ju haft, i alla tider har ju kvinnor haft, så att säga, varit hårt ansatta på olika sätt. Och det här med stress och dålig kost och vad det än nu är som orsakar hormonrubbningar måste ju ha funnits med i allas liv. Så kan vi inte liksom ändå säga att det finns en tid när, från det när fertiliteten går ner tills dess vi når menopaus, där man är väldigt känslig, och den perioden gillar vi att sätta ett namn på. Kan man inte hamna där, och det är därför som förklimakterieordet har kommit upp? Förstår du vad jag menar?
Ja, men varför ska det vara för klimakteriet? Det räcker ju med att det är klimakteriet.
Jo, men tiden från det att jag tänker att hormonerna börjar svaja, vilket ju kan vara redan då typ i 40-42 års åldern, om man nu kommer i normal menopaus vid 52.
Vet du vad jag tror att det är felet, vad vi tänker på? Det är att vi tänker på åldern hela tiden. Det ena är alltså att vi blir naturligtvis äldre, och det är en normal process att äggstockarna åldras med åren. Och det går lite fortare, lite mindre fort. Och det är en ofrånkomlig process. Och vi vill sätta namn på detta, men vi är ju alla lite rädda för detta med att åldras. Det tycker vi inte om. Det tänker nog även kvinnorna i de här fattiga länderna på, tror jag. Därför tänker alltså, de är ju egentligen bara värda någonting. Alltså det låter hemskt alltså, men när de är fertila. Därför det första, när en flicka får sin mens, är ju att nu ska hon ju snart giftas bort. Jag har sett en förfärlig film, alltså en fantastisk film nyligen, och den heter Capernaum. Har du sett den också?
Nej, det har jag tyvärr inte.
En libanesisk film. Egentligen handlar det om en liten pojke som är så duktig och vaken, 12 år. Växer upp i en familj med jättemånga barn, fattig som bara den. Han är papperslös förstås, han har ingen identitet. Ingen i familjen har det. Men han tycker om sin syster, det handlar om mycket annat också, men den scenen när han tycker om sin syster som är ja, ungefär samma ålder som får sin mens. Då vill han hjälpa henne. Åh, du måste gömma det här. Här får du något så stoppa under. Du ska inte visa att du blöder, därför så blir du gift. Och vad som händer med systern, hon blir gift. Och sen dör hon i blödningar under en graviditet ganska snart. Och det är alltså så... Tänk alltså, vad vi kvinnor har det bra där vi lever här och vi ändå är rädda för så mycket. Men dessa kvinnor där i de här länderna, de är ju alltså så mån om att jag måste föda barn och jag måste bevisa mig där. Men vad händer sen? Det är klart de vill ju kanske bli av med mensen så att det blir lugn och ro sedan. Men å andra sidan sätts deras värde på fertiliteten.
Jag tänker på den här perioden, Hilde, när hormonerna börjar svikta oavsett om man lever med eller utan stress och så vidare. Är det ändå, kan vi fastställa att även förr så fanns det här? Det är bara det att vi pratar inte om det. Är det så?
Ja, jag tror också det fanns alltid med den här tanken och att besvären mer eller mindre. Men vi kan ju kanske inte jämföra dagens stress och då dagens stress. Vi har många tekniska möjligheter, men kvinnan idag blir ju stressad av annat än förr. Så där är klart att det kan ha funnits mycket annat också som har stressat kvinnan och sjukdomar, blödningar. Men jag tror det är tydligt att vi kvinnor här i vårt land eller i västvärlden har en annan form av stress som naturligtvis också påverkar oss. Allt det här med multitasking, att vi måste prestera så mycket. Det är så mycket samtidigt som händer. Och, det är många gånger svårt att sätta gränser och det kan bli för mycket. Och om då några symptom visar sig att det är en viss sviktande äggstocksfunktion. Alltså, kanske att en ägglossning inte kommer och mensen blir förskjuten eller något sådant. Då blir vi stressade naturligtvis. Och om vi då kanske sover lite sämre, allt spelar ju ihop att du då kan bli en störning. Men nu måste vi ju tänka att det finns väldigt mycket vi kan göra själva för att kompensera denna stressen. Men inte med hormoner kanske. Det är inte det första man tänker på.
För jag tänker så här att det finns ju mängder med kvinnor som lever stressfria, eller de anser sig vara stressfria i alla fall. Och klanderfria liv och de har balans och träning och kost och vila och allting är liksom perfekt. Och då borde man ju inte få några symptom egentligen på klimakteriet alls. Det borde ju bara så att säga en dag vara borta. Och det är ju inte alltid så, utan det kan ju tvärtom vara så att innan menopaus mår de här kvinnorna riktigt, riktigt dåligt. Och då blir det ju så här svårt, var är du någonstans? Jo, men jag är i förklimakteriet. Nej, men då är du inte det, utan då är...
Du är i klimakteriet. Då är du i perimenopausen, då närmar det sig det här som är en svikt av könshormonerna. Helt enkelt. Och det från äggstockarna. Alltså äggstockarna lägger av. Ja. För vi är ju alltså mitt i livet. Men ändå är att äggstockarna lägger av. Trots allt detta lever vi kanske lika länge till.
Men vad jag inte riktigt förstår är om varför spelar det någon roll att vi kallar det för förklimakteriet eller om vi kallar det för perimenopaus?
Därför förklimakteriet en tid före klimakteriet. Och den tiden, den är den fertila fasen där allt fortfarande fungerar. Men man har andra störningar kanske på grund av stress eller sjukdomar och allt det som kommer. Men det är ingen klar gräns från det ena till det andra. Och därför ska man väl kanske inte använda ett sådant begrepp. Det är för det begreppet finns inte i andra länder. Så varför ska vi mynta ett nytt begrepp?
Nej, jag förstår. Förklimakteriet är motsvarigheten till premenopaus. Och perimenopaus är i klimakteriet fast precis före menopaus.
Ja, precis. Och klimakteriet är en övergångsfas. På tyska heter det växeljahre. Och växel betyder ju att förändringar.
Så övergångsåldern kanske inte är så dålig heller då. Okej, vi försöker släppa det nu då. Det var så många som var upprörda över att det här med att vi plötsligt började prata om att det inte fanns ett förklimakterium. Men nu
får jag bara säga, jag tror nämligen att det är så viktigt att vi inte myntar nya begrepp, därför det kan missuppfattas. Om någon kvinna som inte mår bra kommer till någon gynekolog som aldrig hört talas om förklimakteriet, vill vi inte använda det begreppet, och säger ja, jag har symptom i förklimakteriet. Då förstår ju inte gynekologen frågan och varför hon söker. Så jag tror att vi ska hålla oss till det här, att om man ska absolut söka för när man har besvär, det tycker jag är självklart. Men då kan det ju vara olika orsaker till det där, och så ska man reda ut det här. Men inte stämpla att det är kanske en fråga om åldern eller en fråga om äggstockssvikt eller något sådant. Jag tror att det är viktigt att man har inte så mycket fördomar om allt det där.
Men jag tänker så här, att vi har ju i Sverige, som inom vården, så är ju regeln att man inte mäter och testar nivåer på östrogen och progesteron och follikelstimulerande hormon och annat. Och då vet man ju egentligen inte om man börjar närma sig klimakteriet eller inte. Jag menar, vi säger att kvinnan vi pratar om här befinner sig någonstans mellan 40 och 50. Och det svänger så mycket ändå, så det är symptomen man ska gå på. Det är ju liksom den, så att säga, grundregeln inom svensk vård vi har. Finns det överhuvudtaget någon anledning att behandla någon kvinna för annat än klimakteriesymptom om man kommer och har de här svettningarna och så vidare? För jag tänker att de här symptomen påminner ju så himla mycket om allt från sköldkörtelproblematik, det kan vara stress, det kan vara utmattningssymptom. Precis det vi har pratat om innan. Så att för mig blir det här så... Förstår du vad jag menar? För jag tror att kvinnan vill veta, vad är jag i? Och då är det lätt att tänka så här, ja, men jag börjar närma mig den här åldern när jag kanske börjar komma i klimakteriet, och då kanske det här är de första symptomen eller tecknen på att jag är på väg dit. Och nu vill jag testa, nu vill jag veta, vad är det här för någonting?
Ja, det är, jag förstår ju att man vill veta, och det är också riktigt att man ska veta, och idag är ju kvinnan upplyst och läser mycket, och det är ju jättebra, tycker jag. Det är bara det komplicerade hela att det är ingen rak väg dit, och det är så mycket annat som kan påverka. Så det är inte så enkelt genom ett laboratorieprov att få fram var jag står. Ja, jag kan kanske få fram det idag. Här står jag idag, och imorgon får jag ta nästa prov. Och så tar ju kvinnor ibland urinprov och salivprov och så. Då ser man kanske över en längre tid. Men å andra sidan... Jag tror att det är så väldigt viktigt med det här att träffa någon vettig person och diskutera alla symptom och göra sig en uppfattning gemensamt. Alltså jag tycker ändå att man kommer fram till väldigt mycket om man sammanfattar det som jag brukar säga. Allt som har varit innan, alltså livet med hur många barn man fått, familjen och tidigare sjukdomar. Det som jag kallar anamnes. Alltså det betyder så mycket. Och sen står jag här och nu, ja, vilka besvär har jag nu? Och vi gynekologer använder oss ju väldigt mycket av hur fungerar menstruationen. Och... sen kommer ju en gynekologisk undersökning som jag tycker är väldigt värdefull för att kunna göra sin uppfattning hur det är här och nu. När man sedan har gjort sin uppfattning om hela detta och kanske blodtryck och vikt och allt det här också naturligtvis. Sen kan man sätta sig tillsammans och fundera, ja, hur långt har vi kommit i uppfattningen om var du befinner dig? Måste vi ytterligare ta några prover eller ska jag skicka dig någon annanstans? Därför du har symptom på helt annan sjukdom. Och så finns det ju också inom gynekologin då ibland tester man måste komplettera med, som till exempel om det är rikliga blödningar. Ja, det kan ju vara annat som döljer sig bakom rikliga blödningar som cellförändringar. Så att det blir ju vävnadsprover. Så jag tror att det är mycket som hänger på det här första mötet och alla besvär som kan vara väldigt varierande. Tills man kommer till den här punkten, jaha, det och det och det. Och sen går vi till nästa steg. Och nästa steg är ju kanske provtagning. Då kommer man vidare när man har fått analysen av det. Och då får man ett återbesök och då kanske man kan börja inleda en behandling. Och så går det vidare.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men då förutsätter ju det här att man träffar en gynekolog. Det är ju station nummer ett då, om man misstänker att man är i den åldern där klimakteriet kan ha börjat göra sitt inträde. Och det i sig är ju inte så himla lätt.
Ja, varför det? Det är väl inte så svårt?
Nej, men alltså, jag får ju så mycket meddelanden från kvinnor som bor runt omkring i landet. Framförallt de som bor på landsbygden eller bor man norrut i landet. Vart ska man ta vägen?
Ja, en förstående allmänläkare kan komma långt också. Därför, alltså, det som en allmänläkare kan, han eller hon, har ju en utbildning mer i bredden. Och har lärt sig om många andra sjukdomar som vi kanske som är så specialister inte tänker på så mycket. Så att jag tror en allmänläkare är inget alls dåligt alternativ.
Nej.
Det enda är alltså att det här med gynundersökningen, då får ni ju remittera vidare till en gynundersökning om man inte kan göra det själv. Mm. En kunnig läkare är inget fel, alltså det tycker jag vilket som helst, men det måste vara en intresserad läkare. Som, framför allt är det ju också, som jag påpekar, det här samtalet, att man ändå tar reda på alla störande faktorer som påverkar hälsan.
Och där tror jag att man som kvinna är bekänt av att ha fört dagbok. Att man har skrivit upp och man är noga förberedd inför det här besöket och det här mötet. Så att man tydligt liksom klart kan redogöra för varför man är där. För det här tror jag är ett jätteproblem. Att i stundens hetta så blir man nervös och man glömmer bort sig. Och så plötsligt så kommer man därifrån och kommer inte ens ihåg vad man har sagt och inte sagt. Eller hur?
Ja, jag förstår. Och sen är det ju ett problem att det är oftast väldigt kort tid. Så det är ju ett problem inom sjukvården överallt. Vet jag, alltså, jag ser det ju i andra länder också. Det är inte bara Sverige. Vi har ju inte en ganska gott om tid. Alltså en gynekolog här har 25 minuter. Det är inte så dåligt egentligen. Alltså i snitt.
Nej.
För ett första besök. Men om det är bara 5-10 minuter, då kan man inte komma långt, tyvärr.
Nej. Hilde, jag vill att vi också pratar om det här andra ordet som är förvirrande, det vill säga östrogendominans.
Ja, just det. Det var det.
Östrogen. Ja, du kommer inte undan, jag är ledsen.
Ja, nej. Det är bra. Det är också väldigt viktigt. Därför östrogendominansen, det är också att vissa kollegor tycker, det vill jag inte höra om. I Wikipedia, då hittar man ju faktiskt en beskrivning av det här. Att östrogendominansen är ju egentligen den första fasen i menscykeln. Alltså en menscykel är ju från blödningens start till nästa blödning. Och från blödningens start fram till ägglossningen är det en östrogendominans. Därför då finns inte mycket progesteron. Knappast någonting, därför äggstocken har ju inte börjat producera progesteron. Men efter ägglossning blir det en progesterondominans. Alltså, men det är ju bara, tycker jag, ett uttryck som man kan definiera. Men sen är det ju, vad är då mer östrogendominans? Alltså om man tänker sig kvinnor som är i perimenopausen nu eller klimakteriet och har oregelbundna menstruationer och ibland inte ägglossning, de har ju en progesteronsvikt. Och då är det ju en relativ östrogendominans, om man vill säga så. Sen finns det olika uttryck med en östrogendominans hos kvinnor som är överviktiga. Och då har vi kvinnor i fertila fasen och i den fasen efter menopausen, överviktiga kvinnor, men jag. Man måste säga så kanske att överviktiga kvinnor har ju många mer fettceller än normalviktiga. Och dessa fettceller är hormonproducerande organ. Och i dessa fettceller finns det ett enzym som heter aromatas, och aromatasen kan omvandla manliga hormoner till kvinnliga hormoner. Och det är fantastiskt egentligen att det finns, alltså, men det blir för mycket av det goda. Och då blir det ju en relativ östrogendominans, kan man säga, för kvinnor som är överviktiga. Speciellt sen i, efter menopausen. För då är det mer påtagligt. För före menopausen är ju äggstockarna ändå så pass starka att de producerar östrogen. Sen har vi en östrogendominans som man nu ska prata om, mat och allt sånt. Men det är inte jag så här specialist på. Men man måste ändå nämna att det finns mat och det finns ämnen i naturen som kan påverka genom att det är ämnen som liknar östrogen, sådana xenoöstrogener. Flamskyddsmedel och alltså det som kan påverka den här förändringen, så att det lagrar någon slags östrogen i kroppen i åratal, som, alltså på receptornivå. Det har man ju pratat om, att det kan vara något som hänger väldigt mycket upp med miljön och att vi har använt för mycket plaster och allt sånt här.
Och det är väl också det man säger när flickor idag kommer i väldigt tidig menarke. Att förr så var det vanligt att man fick sin första mens någonstans runt 13-14, och idag är det inte ovanligt att man bara är 10.
Precis. Jag har två punkter till faktiskt. Och det ena är ju alltså att en produktion av östrogen kan ju vara så att vissa kvinnor har helt enkelt en genetisk förmåga att ha bra med östrogen, helt enkelt. Alltså de har alltid mycket mens, alltså de byggs upp mycket slemhinna och brösten är mer svullna och så. Alltså det är helt enkelt att vi är väldigt olika. Det skulle jag nog säga att det kan vara en genetisk variant. Och det finns ju kvinnor som menstruerar ända fram till 60 års ålder. Så det är ju också en slags östrogendominans. Därför den här senare fasen mellan 55 och 60, då är det ju inte många gånger en ägglossning också. Så det är ju en viss progesteronsvikt och en östrogendominans. Men de kanske inte lider av detta. Sen det andra är ju också nedbrytningen av östrogen. Att det måste vara så att östrogen som kommer i kroppen måste ju bearbetas. Alltså, eller som kommer in i kroppen genom behandling förstås. Men det här normala som produceras av äggstocken eller ja, vad det nu blir, binören också. Där alltså måste ju östrogenet eller östron, östriol, det finns ju de här olika former av östrogen, det måste ju brytas ner och det sker i levern. Och den metaboliseringen eller den nedbrytningen kan ju vara lite störd. Och då anhopas ju det och det cirkulerar lite längre. Så där har vi också någon slags östrogendominans. Så det är inte så enkelt.
Nej, och då är min fråga, ska man behandla östrogendominans oavsett var den kommer ifrån?
Alltså om kvinnan lider av den så kallade östrogendominansen. Alltså att hon har rikliga blödningar, bröstspänningar, andra tecken på vad det nu kan bli. De måste man naturligtvis behandla. Det tycker jag.
Mm, okej. Okay.
Speciellt när det gäller en progesteronsvikt samtidigt. Men jag tänker kvinnor som är överviktiga måste ju naturligtvis tänka på att gå ner i vikt. Det är det bästa, det första.
Och bara för att vara lite tydlig där då. BMI är kanske inte världens mest perfekta måttbenämning. Men vilken typ av övervikt pratar vi om här?
Ja, alltså BMI över 30.
Okej, okay, så vi snackar inte om några de här berömda 3-5, 10 kilorna, utan nu pratar vi om ordentlig övervikt. Ja,
ja naturligtvis. Ja. Och sen om hon lider av det här också.
Mm. Okej. Okay. Mm-hmm. Ska vi släppa östrogendominans?
Ja. Jag tycker det är lite svårt, för jag tror ändå att det viktiga man måste tänka på är välbefinnandet.
Alltså återigen, vi kommer liksom tillbaka till det här, att det är ändå så här, det är symptomen som är det viktiga. Man ska inte bry sig så himla mycket om var man är eller var man inte är eller var man står eller vart man är på väg eller hur mycket eller hur lite, utan hur mår du, det är det viktiga. Och att reda ut om det finns symptom på att det kan finnas en sjukdom eller för klimakteriet, hur man än vrider och vänder på de här olika termerna och dominans och hit och dit, så är det ingen sjukdom. Däremot om man har, så kan det ju finnas andra saker som faktiskt behöver behandlas. Och därför så finns det ju inget fel i att ändå uppsöka en läkare och ha en diskussion. Det tycker jag ändå, ja, att vi har kommit fram till.
Ja, precis. Och då kommer man ju fram till, är det någon form av sjukdom eller är det början till hormonsvikt? Och där har vi nu östrogen som kan faktiskt vara ganska på en hög nivå just i perimenopausen. Det går upp och ner. Och då är det ingen idé att mäta östrogen egentligen. För det vet man ju att det svänger så mycket. Men däremot kan det ge besvär med svettning och vallningar. Så kvinnor som har så mycket östrogen kan ha mycket klimakteriebesvär. Och då kan man ju behandla och jämna ut det med progesteron. Det tycker jag är absolut rätt. Mm.
Okej, men det här är ju ingenting man kan mixtra med själv, utan det hör vi ju tydligt här att man måste ha en samtalspartner. Du, jag är ganska nyfiken ändå på en sista sak här. Du är ju väldigt för det här med naturliga eller bioidentiska hormoner som är regel i Sverige när det kommer till östrogen eller östradiol, som är det man tillsätter med all form av systemisk östrogenbehandling. Men kommer man sen till det som är livmoderskyddet, progesteronet, så är kemiskt gestagen mycket vanligare än bioidentiskt progesteron. Nu nämns ju faktiskt bioidentiskt progesteron i Svensk förening för obstetrik och gynekologis rekommendationer, men det är ju ändå så att många allmänläkare och även gynekologer runt om i landet, de vägrar ju skriva ut det här. Och det blir ju extra knepigt, har jag förstått, för de stackars kvinnor som bor norr om Uppsala i det här landet. Så, och det är ju rätt många. Och hur kan det vara så? Jag vill bara att du som läkare kan berätta för oss, hur kan det bli så här?
Ja, jag har arbetat som gynekolog sedan början av 90-talet. Och varit med om alla dessa svängningar med olika hormonpreparat, och det ena efter det andra kom, och det var fantastiskt. Och jag tycker både syntetiska och icke-syntetiska hormoner har ju ändå varit till väldigt mycket hjälp och har behövt sättas in i det enskilda fallet. Så att det finns så mycket kunskap i alla dessa år. Då är det inget svart och vitt, att det ena bara bra och det andra inte alls. Och om det skulle varit så dåligt med alla dessa syntetiska preparat, skulle de ju ha satts ut eller försvunnit ifrån marknaden för länge sedan. För farliga är de inte. Det är bara att det är en relativ skillnad. Alltså, det är klart, om man tittar på forskning, då har man ju kommit vidare. Och då går man ju lite mer mot det här mer naturligt, mindre bröstproblem. Och allt det här som man lär sig med åren. Men i det enskilda fallet kanske inte gör sån här vansinnigt stor skillnad. Därför menar jag, alltså, även om det inte finns bioidentiska hormoner uppe i Norrland, då går det ändå att behandla klimakteriebesvär. Och man ska ju inte avstå från det som läkaren skriver ut, tycker jag. Man ska testa. Men går det inte, ja, då får man ju prata med doktorn i frågan att det här inte var bra. Och då får man ju byta till något annat, och till slut kommer man ju till det här bioidentiska kanske ändå. Men det finns ju andra varianter som hormonspiral och liknande. Så det finns ju alltid något när man resonerar och vill hjälpa. Så jag menar, alla dessa preparat som vi har inom SFOG har sitt berättigande ändå. Mer eller mindre bra, men de har sin forskning bakom och mycket erfarenhet, och det är väldigt viktigt, och det ska man ta till sig.
Sen får man väl kanske inte glömma heller att man ändå trots allt måste till viss del lita på den här läkaren, att hen faktiskt har satt sig in i dig som patient och försökt avgöra vad som så att säga är bäst för dig enligt hens egen erfarenhet också. Det kanske inte bara är så här att det är man kanske inte bara ska se det som att någon sätter sig på tvären och att man inte får det man vill och så är man upprörd över det. Naturligtvis tycker jag ju att den här läkaren ska kunna motivera sitt så att säga beslut vad gäller föreskrifter för just dig som individ. Men tycker du att jag tänker rätt?
Ja, och jag tycker det är viktigare att få börja med någon behandling och inte avstå bara därför det inte är precis det man hade tänkt sig. Jag tror att man måste vara lite ödmjuk själv också. Ja, nu kanske det också hjälper. Alltså, jag tror bara det är så viktigt att man inte bara ser det här svartvitt. Och ibland är det ju faktiskt så att har man förväntat sig så fantastiskt mycket av bioidentiska hormoner och sen ger det inte alls den här effekten och kanske inte passar en, då är man ju besviken på det. Mm. Så att jag tror att man måste resonera rätt, och det är väldigt mycket erfarenhet gynekologerna överallt har, och även allmänläkare, de har ju lärt sig ändå en del om hur man behandlar. Det ska man nog försöka lita på, tycker jag.
Mm. Okej, okay. Nej men bra. Och sen har man alltid rätten att avstå, som sagt. Och som vi har pratat om många gånger, så blir man blir i alla fall inte sjuk av att ha klimakteriebesvär. Det kan man bli, men det är ju egentligen grunden till klimakteriebesvär är ju inte att man blir att man förvärrar någonting genom att inte behandla det. Och vi ska inte glömma bort att det är trots allt en försvinnande liten del av alla kvinnor i Sverige som väljer att ta någon hormonbehandling överhuvudtaget. Vi är fortfarande inte uppe i mer än ungefär 7% av alla kvinnor som väljer någon form av systemisk hormonbehandling för sina klimakteriebesvär. Så att den siffran är väldigt låg, eller hur?
Ja, då tycker jag det är egentligen väldigt synd. Därför där kommer vi ju till den här punkten att vi, många kvinnor lider i onödan. Och det är fel, det är synd. Därför det skulle kunna vara så mycket lättare. Därför tänk om man sover bättre, man har inga svettningar och livet återvänder och det känns som förr igen. Det är verkligen mycket värt. Därför det är tillräckligt med belastningar i livet ändå.
Mm. Okej. Okay. Hilde, lyckades vi?
Ja, jag hoppas det. Det var lite förvirrande med det här med för klimakteriet och klimakteriet och nomenklaturen. Men jag tror man ska inte tänka så mycket, var befinner jag mig? Ja, det är en dynamisk process och livet går vidare och det går upp och ner. Och man får ta det som det kommer och... Jag tycker slappna av, tänk på att det finns så mycket mer man kan göra. Man kan ju så tänka på att det finns så mycket vackert i livet, andas ut, stressa av med någon vacker upplevelse, ha harmoni i ditt förhållande och försöka sova gott. Ja. Det kommer man ju också långt och äta rätt och träna som du och hoppa in i kallt vatten. Ja, om man tycker det är bra. Ja, visst.
Ja, det är inte alla som tycker det. Så då ska man inte plåga sig med det heller, eller hur?
Nej, men man måste hitta sin väg. Det är det viktiga. Men ha lite självförtroende och också att lita på sin intuition tror jag nog det är väldigt viktigt. Mm.
Bra Hilde, då får vi se när vi får höra dig igen i Klimakteriepodden, för jag är helt säker på att det här inte var sista gången. Och vi kommer få frågor igen, men vi får ta saker och ting as they come along. Jag hoppas i alla fall att du som har lyssnat tyckte att du fick ut någonting bra av det här avsnittet. Och Hilde, jag är dig återigen så tacksam.
Tack så mycket. Tack Åsa.
Ja, men hur gick det här då? Du får ju gärna höra av dig till mig via Instagram eller Facebook. Och hemsidan klimakteriepodden.se går också bra. Och igen så nämner jag hemsidan och dess sökfunktion som kan hjälpa dig att hitta avsnitt som är passande för dig. Hilde hör du mer av i avsnitt 22, 106, 107, 135 och 143. Och i nästa avsnitt så ska vi tala om fysisk smärta med Katarina Voxnerup som har mycket på sin CV. Missa inte det. Och tills vi hörs igen så hoppas jag att du sköter om dig. Tack för att du har varit med och lyssnat den här gången. Hej då!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.